Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått återse en gammal bekant, ska jag vilja säga. Välkommen Sebastian Nyberg.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Du har varit med i faktiskt 3 program här på Tyresöradion. Och det var väldigt bra program tycker jag.
Ja, det har varit jättekul att få vara med.
Kommer du ihåg första gången när vi gjorde ett program?
Ja, det kommer jag ihåg.
För då fick du och jag kontakt via Facebook och du berättade i det programmet från 2015 hur du verkligen älskade Tyresö och hade bott på massa olika ställen. Var hade du bott någonstans?
Jag var ju uppväxt i Krusboda, sen flyttade vi till Lindalen, sen bodde jag på Sikvägen och sen på Graningsringen.
Ja, och du berättade lite grann att du var en lite stökig kille, liksom, berättade du då, men att det gick bra för dig.
Ja, precis. Jag var lite rörig där i ungdomen.
Ja. Men du älskade Tyresö?
Ja, verkligen. Mm. Jättemycket. Ja.
Och då bodde du på Graningsringen när jag gjorde intervjun, tror jag, då, 2015.
Ja, det stämmer bra. Ja. Det stämmer.
Och sen återkom du och berättade om ditt yrke som faktiskt, jag tyckte det var jätteintressant, för du berättade hur det var att vara kock.
Mm.
Och det jag inte fattade var hur stressigt det var att vara kock. Mm. För du jobbade någonstans vid Arlanda, va?
Ja, det stämmer. Jag jobbade på ett produktionskök på Arlanda då.
Och ni var väldigt få i köket?
Ja, det var underbemannat och fullt ös.
Ja, fullt ös. Och då berättade du också att du hade varit med i några tv-program.
Det stämmer. Jag var med i 2 program.
Och lagade mat?
Nej, det ena var ju då för mina matvanor då. Att du överäter och med viktresa går ner i vikt.
Ja, var det den du var med i?
Ja.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Och det var för att jag var kock då som lagade bra mat men åt skit liksom. Och sen var jag med i ett annat program som var som ett experiment om dating. För jag var singel då.
Aha, just det.
Och då var jag med i ett program där man matchade folk. Så att det var en 80% i match och sen var det 20% som inte var match.
Aha.
Så fick man dejta i totalt mörker.
Just det, det var det programmet, ja.
Dating in the dark hette det då.
Ja, där man egentligen bara skulle liksom koppla ihop folk för att de kändes bra liksom mentalt. Men sen fick ni se varandra och då var det inte alltid det funkade.
Exakt. Hela programmet byggde ju på att du skulle hitta en perfekt match. Men att det var någonting som gjorde att ni aldrig skulle träffas på riktigt. Liksom. För
nej,
att det fanns saker i den här matchen som var helt fel.
Ja. Det var modigt av dig och med ett sånt program.
Ja, modig. Jag tycker mer att jag gillar att utforska. Jag gillar att träffa nya människor. Och jag gillar att tänka lite annorlunda.
Ja, ja, precis.
Att, det var mer än någonting jag kände att det här vill jag prova på för att hitta kanske en perfekt partner på ett sätt jag aldrig har testat innan.
Liksom. Ja, just det. Mm. Och sen var du faktiskt med i ett program för 3 år sedan. För det som var fantastiskt med dig, du som är adopterad från Chile. Du lyckades tack vare Facebook, trots att du inte kunde spanska, hitta din biologiska mamma.
Exakt, det stämmer.
Ja. Och du åkte dit och fick hjälp av dina kompisar som finansierade din resa.
Det stämmer bra. Det var helt otroligt faktiskt.
Ja.
Och jag lyssnade på det programmet innan jag kom hit idag.
Ja.
För att uppdatera mig lite på vad vi pratade om och känna tillbaks den känslan. För det var ju en känsla som var helt fantastisk.
Ja, precis.
Och all den hjälp och all det stöd man fick från kompisar och gamla vänner man inte har träffat på länge.
Ja.
Och all den kärleken man fick via resan och via anhöriga och kompisar, den var helt otrolig.
Jag har inte hunnit lyssna på det nu. Hade det varit första gången du åkte till Chile då?
Ja, då hade jag precis kommit hem då. Jag hade väl varit hemma några månader.
Ja, men du hade inte varit i Chile innan dess?
Aldrig.
Med dina adoptivföräldrar?
Nej, aldrig.
Nej, nej. Först då måste vi uppdatera. Jobbar du fortfarande som kock?
Nej, jag jobbar som säljare på Tingsta.
Och det gjorde du sist också,
ja,
tror jag.
Precis. Jag hade precis bytt då.
Vad var Tingsta för någonting?
Det är, jag säljer restaurangartiklar till restauranger.
Aha, vad bra.
Engångsmaterial och sådana matboxar och kläder. Och
just det.
Allting restauranger behöver förutom mat då.
Och du bor i Haninge fortfarande?
Jag bor i Haninge fortfarande.
Ja.
Stämmer bra.
Och du har fortfarande 2 barn?
Jag har fortfarande 2 barn, ja.
Hur gamla är de nu?
De är nu 5 och 7.
5 och 7, ja. Men det vi ska prata om nu tror jag i alla fall, för jag har faktiskt inte tagit reda på det, men jag tror att vi ska prata om det här med adoptioner, för det är väldigt aktuellt när vi spelar in det här i mitten av, eller slutet av februari, diskuteras det väldigt mycket om hur barn från Chile blev adopterade.
Ja, och andra delar av världen också.
Men just det.
Just Chile är ju det som jag kan relatera till eftersom jag är från Chile då.
Ja.
Så att det har blossat upp enormt mycket. Och det är ju många års arbete från de här personerna som jobbat med det här som äntligen får frukt, liksom, bär frukt.
Ja. Hur gammal är du idag?
Idag är jag 43, eller 42, jag fyller 43.
Okej. Okay. Ja. Men Sebastian, när du då upptäckte din mamma, var du en av de här barnen som blev liksom bortrövade?
Nej, jag var inte det.
Och nej.
Det var så himla skönt för mig att landa i den, få den beskrivningen från min mamma och veta att jag inte var en av dem.
Nej.
Men samtidigt så har ju det där väckt jättemycket tankar när man kom hem.
Ja.
Och det är det som har hänt de senaste åren då. Hantera allt det här som har hänt runt omkring adoptionen. Och jag har sökt hjälp via en adoptionsgrupp då med adopterade. Där jag har fått väldigt mycket, man har pratat känslor och sånt. Där jag har märkt att jag är så lik. Alla är vi så olika. Olika bakgrunder, olika åsikter. Vi har levt helt olika liv, men vi har en röd tråd gemensamt. Och det är den här traumat man har från när man har blivit adopterad. Och sen har man olika då saker man brottas med, mentalt och psykiskt. Och saker som hänt runt omkring en som man inte har förstått kanske har relaterat till adoptionen.
Nej. Men hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var 2,5 när jag kom till Sverige.
Du var 2,5? Mm. Då har man ju lite minnen från sin barndom.
Jag har inte det, men det var ju nog på grund av att det var väldigt dåligt. Jag bodde ju på ett sånt här ett sjukhus ett år. För jag var så då illa däran. Jag var så undernärd och hade stress och empatistörningar på grund av att jag blev lämnad. Så jag hade ju såna separationsångest som var helt fruktansvärd.
Hur vet du det?
Det står i papperna och jag har fått det bekräftat också.
Ja, ta lite om din mamma och hennes familj, hur det kom sig att du blev bortadopterad, så att för dem som inte har lyssnat på det programmet.
Enligt berättelsen då, det som var skrivet som stämmer ganska bra överens, sen är det alltid en mellanväg då. Men då så stod det att min pappa då hade ett förhållande med min mamma, han var mycket äldre och han var i ett annat förhållande, komplicerat förhållande med en annan kvinna och träffade min mamma på sidan om.
Hon var ung då, eller?
Och min mamma var bara 16-17 år när de träffades. Och han var då 39-40. Sen hade de ett förhållande av och på. Det var lite rörigt då med tanke på situationen.
Mm.
Och när min mamma var gravid så ville inte han veta av barnet då, mig. Och där var det då en dispyt då om vi skulle behålla barnet eller inte.
Mm.
Där mamma bestämde att hon skulle behålla mig. Men det funkade inte för då lämnade han henne. Och då fick ju hon var tvungen att skaffa jobb och boende.
Hade inte hon föräldrar och släkt som kunde ta hand om dig?
Nej, hon hade dragit iväg ensam som ungdom till Santiago själv och aha, skaffat jobb. Så att hon var ensam där och träffade den här mannen då.
Så hon kunde inte försörja sig?
Nej. Och när hon då tog tag i det och skaffade jobb och började försörja sig, då hittade hon en väninna då som hon lämnade mig hos.
Mm.
Men eftersom jobbet krävde att hon skulle vara på jobbet och hon behövde pengarna och hon höll på att samla till boende, så satte de högre krav på henne så att hon kunde inte lika ofta hälsa på mig.
Okej.
Okay. Vilket gjorde att väninnan började ruttna liksom. För okay, hon hade inte råd att ta hand om mig.
Hade hon egna barn?
Hon hade egna barn också.
Ja.
Och där vill jag inte kanske se.
Har du träffat henne?
Nej. Där vet jag inte vad liksom. Där har jag bara mina papper, så där har inte jag fått bekräftat av mamma vad som egentligen hände.
Mm.
Det enda jag vet är att på något sätt så gick SOS in. För hon hade blivit anmäld av någon granne eller något liknande. Och gick in och hittade mig då. Jag var jätteundernärd.
Okay.
Och då tog de mig. Och då var jag tredje gradens undernärd. Så jag var ju nästan död, kan man säga. Ja.
Och när man tänker då, jag har ju ett barnbarn som är 1,5 år. Då är man ganska formad, alltså. Är man 2,5, då har man ju ändå en personlighet, man är trygg eller otrygg. Man är, så att även om du inte kommer ihåg hur det var som liten, så kan man ju bara titta på sina egna barn, mitt barnbarn till exempel. Att man är ganska formad så som när man är den åldern.
Mm.
Sen kanske man inte kommer ihåg, det sägs att vid 4-årsåldern börjar man komma ihåg sitt liv.
Mm.
Men har du några minnesbilder från den här perioden?
Ingenting.
Ingenting.
Och det var ju ganska hemskt också, för jag har ju hört berättelsen om sjukhusvistelsen där. Jag fick ju som en mamma typ, eller som en sköterska som tog hand om mig.
Mm.
Och jag hade ju sådana problem när hon skulle säga godnatt och sätta, eller så här, nu är det dags att sova. Och jag ville inte det, för jag ville inte bli lämnad ensam.
Nej.
Och så jag hade ju sån här, så jag skrek tills jag svimmade. Jag hade ju såna störningar på grund av det här.
Mm.
Som hette någonting, brist på, det var på latin, det står i papperna. Mm. Men då var det ungefär som brist på kärlek.
Ja, du fick liksom en empatistörning.
Ja.
Därför att eller anknytningsstörning, tror jag man kallar det idag. När barnen liksom inte får tillräckligt kärlek, så de vågar inte knyta an till vuxna. För de vet att börja gilla den här vuxna, så kanske den vuxna personen överger mig.
Precis. Ja. Och samma sak att den här separationsångesten, den här att så fort någon, när det hände något som inte jag var beredd på och jag varit lämnad själv, då fick jag panik.
Ja.
Och då skrek jag tills jag svimmade. Så att jag fick medicinering mot det, plus att ibland var de tvungna att kasta vatten i ansiktet, för jag svimmade av. Så när jag kom till Sverige när det hände första gången, då trodde min mamma att jag dog.
Oj. Mm. Men du, när du då åkte tillbaka till Chile, det sägs ju liksom att luktsinne och sånt där, att man får tillbaka en massa känslor för att man känner igen lukt och smaker och sånt. Hände det någonting med dig? Fick du liksom några flashbacks när du kom till Chile?
Jag fick inga flashbacks, men jag kände som, så fort jag steg ut i chilenska luften, så kände jag ungefär som att det här är inget konstigt.
Nej.
Här är jag hemma.
Ja, men du kände inte så att du blev rädd eller...
Nej.
Ingenting sånt.
Jag var helt lugn.
Ja.
Det var jättekonstigt med tanke på hur jag är som person.
Ja.
Jag var ju, när jag kom till flygplatsen där, jag var ju helt lugn.
Du var helt lugn.
Och jag trodde jag skulle vara ett nervrak. Mm. Men jag var inte det liksom.
Hur var det att träffa din mamma då?
Ja, det var ju helt fantastiskt.
Ja.
Det var inte läskigt, ingenting. Det var läskigt när jag såg dem.
Ja.
När jag såg dem så var jag nervös liksom.
För hon hade flera barn nu, va?
Ja.
Hon var omgift och hade...
Hon var omgift och hade... Jag har ju tre systrar och en bror.
Ja. Kunde de engelska?
Inte ett ord.
Och du kunde inte ett ord spanska?
Nej.
Hur gjorde ni för att kommunicera?
Vi hade ju med min svärfar och hans syster. Och det berättade vi om i förra programmet. Där.
Mm.
Och då kunde Marianne, hon kunde spanska då. Så hon fick tolka.
Har du lärt dig spanska nu?
Jag håller på att lära mig.
Ja, du gör det.
Jag är ganska dålig faktiskt på att lära mig det. Men jag är väldigt bra på att snappa upp det på plats.
Okej, vad bra.
Så senast, jag var nere tre gånger nu.
Har varit nere tre gånger?
Ja.
Ja. Men då måste man fråga dig, din adoptivmamma som ändå förstod att hon tog liksom ingen tre månaders bebis.
Nej.
Hon tog en två och ett halvt årig pojke med trauma.
Mm.
Hur klarade hon det och hur blev det när du kom som liten hit då?
Ja, jag tycker de har ju skött det bra. Min mamma var väldigt... väldigt insatt och försökte göra allt hon kunde för att lära sig. Hon var en väldigt bra mamma på det sättet, för att hon tog tag i sakerna och lärde sig sakerna. Hon visade enormt mycket kärlek. Hon förstod det här med att jag kan inte bara släcka lampan och säga godnatt. De gjorde som rutiner. Det var väldigt mycket daltande med mig på grund av att de ville att jag skulle må bra och känna mig trygg.
Du blev trygg?
Ja, jag var trygg. Men jag lärde mig också utnyttja det. Så att, jag var ju smart. Så att, då var det ju att jag började liksom, jag kan vara uppe hur länge jag vill, för då kan jag kan ju, annars skriker jag liksom.
Ja.
Det var ju ganska tråkigt att det var så, men mina föräldrar skötte det jättebra. Men min mamma har ju berättat första gången, det var ju första kvällen då när de skulle lägga mig, och jag fick en sånt där anfall.
Oj.
Och då hade ju hon läst lite om det här och förberett sig, men när det väl hände fick hon som en sorts panik, och pappa var ju helt, han visste inte vad han skulle ta vägen, han var ju nästan så här arg, eller vad händer?
Ja.
Så att de började ju leta i papperna så här, vad står det? Typ som en instruktionsbok liksom.
Just det, och funkar den här apparaten?
Han dör liksom. Ja. Och pappa sprang ju bara och hämtade, det står skvätt lite vatten i ansiktet på Lionel liksom. Jag heter Lionel.
Just det.
Men pappa kom in och kastade ett helt glas eller en hink. Jag vet inte sanningen, men han kastade mycket vatten. Och mamma var så här, tack, han lever liksom. Och sen då läste hon igenom allt ordentligt. Och då förstod hon ju hur allvarligt det här var. Även om hon hade förberett sig, så gick det inte att förbereda sig på den chocken.
Nej.
För jag var ju helt blå och bara låg och skrek. Liksom, och slutade andas.
Men Sebastian, du framstår ju idag som en person som är väldigt empatisk, kärleksfull, Du har två väldigt söta små flickor. Du verkar vara en väldigt schysst pappa. Blev du förstörd av din uppväxt?
Det är det som jag tampas med nu. Och det är det som har blivit... Det har blivit en negativ sak med den här tillbakaresorna. Och det är ju... Vem är jag? Jag har ju alltid blivit ifrågasatt lite på mina humörsvängningar. Folk har börjat sagt att man är bipolär eller sådana saker. Men... Jag märkte ju när jag kom tillbaka, för det är lite känsligt
här. Ja, förstår. Mm.
Jag märkte när jag kom tillbaka till Chile och träffade min familj att det var inget fel på mig.
Nej.
Och då börjar man ju ifrågasätta allt. Där alla de här som säger, ja, du är så dramatisk och du har sådana humörsvängningar. Och då är det så här, nej, jag är ju bara en känslomänniska. För jag är, då börjar jag tänka så här, jag är inte en svensk. Och det är där det börjar tänkas då, att hur kan jag... Alltså hur ska jag som person hitta mig själv när jag kommer ner till Chile bara några veckor och känner att här hör jag hemma, här är jag som en normal människa.
Du känner att du är mer hemma kanske i Chile än i Sverige?
Ja. Och,
vad beror det på tror du? Vad i Chile är det du känner hemma
på? Allting. Jag passade in som en, det var som att sätta på sig en handske. Med perfekta storleken liksom.
Ja.
Att jag bara kände så från första stund jag var där. Så kände jag bara, här hör jag hemma. Liksom.
Ja.
Här är mitt hem. Och alla människor, de kollar inte på mig konstigt. Jag var ju en av dem, alla pratade ju spanska. Så var de ju nästan förnärmade att man inte kunde spanska. Liksom. Och
ja.
Alla känslor och den kärleken man fick från familjen, det var ju äkta kärlek.
Ja.
Och så började man ju ifrågasätta kärleken hemma.
Okej.
Okay. Och det är inte kul.
Nej.
Och då blev det ju, märkte jag ju, jag har ju höjt min fru till skyarna där, mitt ex då, att
ja, ni har skilt er.
Ja, vi har skilt oss. Jag höjde henne till skyarna för hon hittade min familj och allt där.
Ja.
Men nu har man ju börjat ifrågasätta varför gjorde hon det. Och det har ju känts nästan som att hon ville ju bara bli av med mig, typ, känns som.
Okej.
Och det är inte kul att vara med om det.
Nej.
Så att jag har ju lämnat henne mot min vilja. Jag älskar henne och hon är mamma till mina barn. Men hon stämplade ut känslomässigt och övergav mig. Så som... Jag var rädd för att bli lämnad. Liksom. Så jag var ju tvungen att ta beslutet att skilja mig mot min vilja.
Så det här var ditt värsta trauma egentligen, att bli lämnad?
Det här är värsta.
Det är värsta, ja. Och det här har du med i hela ditt liv egentligen, det här med att bli lämnad?
Ja.
Ja. Har du sökt hjälp? Alltså förutom, du sa att du hade varit i en grupp. Har du sökt professionell hjälp för sånt här?
Jag har gått på två samtal med psykolog.
Ja.
Jag har alltid varit emot sånt. Och jag kände att det inte gav mig någonting egentligen. Så det var mest ännu mer frustrerande. Men jag har fått så mycket hjälp från de här personerna i den här adoptionsgruppen jag är med i.
Mm.
De har hjälpt mig enormt mycket. Och jag träffar så här fantastiska människor som själva har mycket problem, mycket tankar och allting. Men de är grymma på att stötta och hjälpa. Och där har vi en styrka i vår grupp att... Oavsett bakgrund, oavsett vad vi känner, oavsett politiska åsikter, allt det här är olikheterna, så hjälper vi och stöttar varandra oavsett vad.
Men är det många av dem som känner samma sak, att man har liksom ett, ja, vad ska man säga, en rädsla för att bli lämnad i tomrum, man har en del av sitt liv som är en frågetecken för att man inte, förmodligen inte fick det man behövde?
Ja, jag har ju märkt att alla vi är vuxna allihop och vi är ju runt 35-50 år.
Mm.
Och jag märker att alla har ju sina olika demoner, man ska säga, olika trauman och handskas med. Man har ju tagit det på olika sätt.
Mm.
Och det är ju på grund av att vi har blivit uppfostrade och uppväxt på olika liksom. Men det jag känner är en röd tråd och det som jag känner är viktigt att framhålla i det här. Det är det här med adoptionerna, är det bra med adoptioner? Det är så många av adopterade barn som mår så fruktansvärt dåligt här i vuxen ålder. Och som inte vet varför de mår dåligt. Och när de får veta varför de mår dåligt så vet de inte hur de ska handskas med det.
Men du tänker att i och med att du känner dig hemma i Chile så finns det någonting i sättet att vara, sättet att visa kärlek, kultur och sånt som sitter ganska djupt i dig. Mm. Så att när du blev ryckt från den kulturen in i den här kulturen som ibland kan uppfattas som lite kall.
Mm.
Alltså det är ju det som man säger om nordbor liksom. Det var när coronan kom, man får vara sådana skämt liksom. Håll 2 meters avstånd och så skrev folk, måste vi stå så nära?
Exakt, ja.
Men alltså det här med liksom Så du känner liksom, trots att du faktiskt är uppväxt som svensk, så innerst inne har du en annan känsla.
Ja.
Och den har du burit med hela tiden.
Ja, och jag har inte förstått den först nu.
Och vad är det för känsla då?
Det är en känsla över att man inte får känna känslor. Man måste hålla inne känslor. Man sticker ju ut utseendemässigt.
Ja.
Men man ska
gör man det nu för tiden, höll på att säga?
Nej, nu för tiden gör man inte det.
Nej.
Men det här är ju då som, så som jag växte upp.
Ja. För då var det så.
Ja, då var det så. Vi var ju typ 3 mörka i hela skolan. Och det syndes ju.
Eller, vilken skola var det?
Jag började i Krusbodaskolan.
Och då var det väl ofta adopterade barn, va?
Ja, vi var 3 adopterade som var mörka. Sen var ju alla andra svenskar. Liksom.
Ja, och du var inte speciellt mycket inflyttad från andra länder då heller?
Nej, ingenting.
Nej, ingenting. Nej. Men kände du det annorlunda då?
Nej, grejen är den att jag byggde, alla vi adopterade som jag märkt, och det här är viktigt att jag vill påpeka, det här är min personliga åsikt, jag representerar inte gruppen adopterade överhuvudtaget, jag representerar mig och mina åsikter i det här. Och då kände jag att jag har byggt upp en överlevnadsinstinkt över att inte må dåligt. Och jag har blivit väldigt avtrubbad känslomässigt och kapslat in alla känslor.
Mm.
Och jag har varit väldigt duktig på det. Och det känner jag också när jag pratat om adoption och sånt. Jag har ju aldrig varit emot adoption, jag har varit för adoption. För jag har ju tyckt att det har varit fint och jag har ju mått bra, har jag tyckt.
Mm. Men också är det inte också så att alternativet för dig, om du inte hade blivit adopterad, så vilket öde hade du gått till mötes i Chile om inte...
Det är där som är den tankarna sprutar, för min mamma var ju så pass ung. Och hon lyckades ju få jobb och lyckades få lägenhet. Och...
Hon hade hämtat dig efter ett tag.
Ja, och familjen där nere mår jättebra i medelklass.
Mm.
De undrar ju varför jag inte kan vara med dem. De har ju vetat om mig hela tiden. Då är nästa steg i allt det här.
Mm.
Då kommer den här lojaliteten. Jag märker att jag älskar dem av hela mitt hjärta och jag är hemma.
Du är hemma där.
Men jag älskar min mamma och pappa. I Sverige är min mamma och pappa. Jag älskar dem av hela mitt hjärta. Och min syster.
Ja, du har en syster också?
Ja, som också är adopterad.
Från
Chile också.
Jaha. Hon är yngre än dig?
Hon är 6 år yngre än mig.
Känner hon samma sak?
Nej, vi har helt olika åsikter där. Och det respekterar jag fullständigt.
Mm.
Hon har väl haft känslor på olika upp och ner. Men just nu är hon i ett läge där hon inte är intresserad av det. Hon mår bra och... Hon vill inte reda ut, eller hon vill egentligen inte prata om det så mycket och så, men hon är intresserad av min resa.
Men har hon hittat sina biologiska föräldrar?
Nej.
Hon är inte så intresserad heller?
Nej, hon är inte det.
Nej.
Och det respekterar jag och jag tycker det är bra att hon står för det.
Hur gammal var hon när hon kom hit?
Hon var bara några veckor.
Ja, men inte det är en stor skillnad?
Jo. Men då kommer den andra aspekten in där jag börjar undra, några veckor... Man får väl inte adoptera när man är några veckor. Nej,
det är det som man diskuterar nu.
Ja.
För det som har hänt i väldigt många länder är att det har blivit en affärsgrej. Man sålde ungar helt enkelt. Man snodde ungar och sålde dem. Och när det stod i papperna att föräldrar okända hittade och allting, så visade det sig då att barnen blev stulna mer eller mindre.
Ja, och det finns ju vissa områden som är värre drabbade än andra. Och
ja.
Det finns ju ett område i Chile som heter Temuco. Nu är jag dålig på uttalet så jag ber om ursäkt om jag sa fel. Men där är det ju väldigt många som har blivit stulna.
Ja.
Och som har märkt det i vuxen ålder som inte har vetat om det.
Nej.
Och det finns vissa namn de har använt som i pappren då. Där
samma namn
dyker upp hos olika personer.
Mm.
Och då börjar man ju förstå att det är något fel. Och alla de här människorna, då är det ju människor som sitter i vuxen ålder som har haft det ganska bra. Men kanske inte har tagit tag i känslorna för att de har tänkt att vi har det så bra, vi behöver inte prata om det
här. Nej.
Och sen får reda när man är 41, 42 år och sitter med 2 barn att du har blivit stulen. Din mamma och pappa i Chile har blivit av med dig, du har blivit stulen.
Och det är väl också så, tänker jag, att när man själv får barn och förstår hur det var liten och fattar själv liksom hur viktigt det är att knyta an och bry sig om det här barnet och behandla den rätt och så vidare. Och sen ska man ju veta det att vissa barn har ju haft ett elände, blivit slagna, alltså alla, och det så var det ju även förr, alltså folk som hade det dåligt själva, klarar inte av, och det finns ju massa berättelser förr när man inte hade dagis, då stängde man in ungen i ett rum och så gick man till jobbet så fick det klara sig själv. Alltså, det finns ju massa sådana historier om hur man behandlar små barn. Och när man själv då får barn, och jag som nu har ett barnbarn, då får man ju större förståelse hur det är att vara barn. För det fattar man ju inte när man inte har ungar.
Men sen kommer ju nästa då. Då ska du ju sitta där och ta in den informationen. Och så känna alla de här känslorna. Och tänka så här. Och tänk om mitt barn skulle bli stulet.
Just precis.
Och den skräcken och den ångesten.
Exakt.
Och sen veta
så.
Då att familjen i Chile som du kanske inte har brytt dig och tänkt på. För du har ju trott att de inte har velat ha dig.
Just det.
Och då, nu vill jag hitta dem.
Ja.
Och då inte få rätten till att hitta i sina papper.
Men är det inte också så att nu, jag tittar ibland på de här tv-serierna som handlar just om att man letar man åker iväg till något land och letar efter sina
spårlöst
till exempel. Och nu finns det också de här folk som har DNA-testat sig och hittar. Och det är även i Sverige folk som tror att de är biologiska barn och så är de inte biologiska barn. Och hela den biten har ju nu blivit att det här finns dina släktingar. Och det här, så folk har ju hittat varandra med nya sätt kan man väl säga.
Och sen den här skräcken också om du hittar din familj eller på pappret som jag på Facebook.
Mm.
Så börjar det uppdaga sig att folk utnyttjar den här situationen och folk säger jag är din familj och så skickar pengar.
Ja.
Då blir du ju orolig för att är det min familj? Ska jag ta DNA-test? I mitt fall behöver inte jag göra det, känner jag.
Nej.
För att jag är en kopia av min mamma.
Du är en kopia?
Ja, det går inte. Skulle det här vara något fake eller någonting, då skulle det vara nästan overkligt. Så jag känner mig trygg i, jag vet att det här är min mamma, jag vet att det är min familj. Men om man inte känner den tryggheten, plus att du då ska handskas med din, du känner ju en skam mot dina föräldrar här i Sverige.
Ja.
Sen blir ju föräldrarna i Sverige, adoptivföräldrarna, de är ju oskyldiga där. Då har ju de varit utsatta för att de var inblandade i barnhandel.
Jag vet.
Utan att veta om det.
Ja.
Och har gått igenom alla de här myndigheternas. Du går igenom massa tester och massa.
Det var inte lätt att få adoptera.
Nej. Och gå igenom alla de här testerna. Och det här är ju ett av de största besluten du tar i hela ditt liv.
Ja.
Och adoptera ett barn.
Ja.
Och sen älska det barnet. Fast det inte är ditt barn och älska det. Och göra allt du kan för att få det här barnet att känna sig trygg.
Ja.
Och sen får vi veta när du är vuxen ålder. De här föräldrarna är ju då 70-80 år.
Det måste vara en fruktansvärd ångest för dem.
Ja, det är ju så himla hemskt. Och jag tycker det är så oacceptabelt att vi inte reder ut det här. För det här handlar inte om den här, alla är så här, nu ska någon ställas till svars. Utan nu handlar det om att få upprättelse och känna någon form av ro i själen. Att det här var fel. Din magkänsla och allt det här, alla de här oskyldiga människorna som är inblandade i det här har blivit väldigt illa behandlade. Och det är någon som har gått och tjänat pengar på det här.
Och tyvärr så är ju det en grej idag. Och då kallas det trafficking av barn. Där man faktiskt använder barn alltså sexuellt.
Ja.
Det finns en enorm barnhandel. Och som människor i fattiga länder ägnar sig åt. För att de, ja, så att det finns, hela det här området är ju full av massa läskiga. Alltså sånt som man bara inte kan ta in.
Nej.
Mm.
Och jag känner ju då att eftersom jag inte är ett av de barnen som är stulet.
Nej.
Då är ju min adoption, det jag pratar om, det är hemskt på ett sätt. Men då var det en av de här barnen som är stulen. Och hela det som följer med det, det är ju fruktansvärt. Och jag känner ju verkligen, jag är jätterörd, alltså jag mår jättedåligt av det här. Jag ser alla reportage och DN häromdagen och på Nyhetsmorgon. Så ser jag de här människorna jag har haft kontakt med på nätet eller i den här gruppen. Deras sorg och deras, den här rädslan och skammen och det här att man ska vara tacksam. Att du ska vara tacksam. Du har blivit stulen. Du har blivit plockad från dina naturliga rötter som du sa. Du har uppsliten. Och så har du satt i ett helt annat land. Helt annan kultur. Helt andra människor. Och sen har du hela livet gått och undrat om det. Och är det något fel på mig? Eller, och kämpat med de här tankarna. Och sen har du lyckats överleva det. Eller liksom, och känner dig stark. Du ska få familj. Du har jättebra kontakt med dina föräldrar. Och sen börjar du känna när du får barn. Då har det hänt att det börjar slita sig med föräldrarna. För då börjar man jämföra.
Mm.
För då har du din biologiska barn. Och så tänker du så här. Men så här behandlar inte mamma och pappa mig.
Nej.
Varför inte det? Aha, det kanske är för att de inte älskade mig på riktigt.
Jag har inte slagit dig att det här med hur man blev behandlad som liten. För det har jag tänkt. När det gäller även alltså, hur man behandlar barn. Har ju förändrats genom åren. Jag brukar ibland tänka på hur min mormor hade det. Hon var född 1901. De blev ju agade barn. Alltså, de fick ju inte ta ett enda beslut själv. Hon fick ingen utbildning. Hon skulle bara bli gift 1901. Min mamma är född 1933. Hon blev bortlämnad flera gånger av släkten därför att min mormor inte kunde ta hand om henne på rätt sätt. För hon var svag i nerverna, hette det, på den tiden. Och det fick elchocker, för det gjorde man med människor som inte funkade som de skulle. Så min mamma var liksom, åkte runt i hela släkten hela tiden, och hennes lillebror också. Han fick bo hos en moster sina första 4 år. Och sen plötsligt så gifte den här mormor om, eller min mormor om sig, och då hamnade de i samma familj. Mm. Och min mamma fick ju liksom, blev slagen av sin pappa. Mm. Alltså så. Och men kunde ändå utbilda sig, skapa ett eget liv. Och så föddes jag 1957. Och jag fick ändå, liksom, tycker jag då, som jag kom ihåg, en någorlunda väldigt kärleksfull behandling av min mamma. Som egentligen själv inte hade fått speciellt mycket kärlek i sitt liv. Och så tittade jag då, så föddes min dotter, om vi bara tar kvinnoliden här, 1985. Och hon blev, alltså jag kunde få utbilda mig till vad jag ville. Jag kunde få bestämma själv i mitt liv. Min dotter som född 1985, alltså hon är en friare individ än vad jag är, tycker jag. Hon har liksom aldrig behövt egentligen, och tycker jag då. Det är mamman som pratar. Och mitt barnbarn som är född för 1,5 år sedan har ju fått en helt annan kärlek, alltså tycker jag då, än vad vi hann med och ge våra barn. Mm. Så på något sätt så har ju världen förändrats under varje generation. Mm. Och hur mycket ska man liksom ifrågasätta sina föräldrars? De hade i sin tur inte lärt sig kärlek speciellt bra. Så liksom, jag tycker någonstans att kärleken vinner med varje generation, tycker jag. Ja. Så jag tror ju att du är en mycket bättre förälder än vad dina föräldrar var. Men det beror ju inte på att de var dumma. Det beror på att de hade sina föräldrar. Så någonstans i den här, liksom, vi blir ju klokare, tycker jag. Vad säger du, Sebastian, som ändå har tittat på ämnet lite mer?
Nej, jag förstår exakt vad du menar. Och jag håller med i vissa grejer. Ja. Men addera då att den här känslan som jag, som adoptivbarn, och som många som jag tror delar den känslan. Addera i allt det där du sa, för det är ju inte lätt att vara förälder. Nej. Det här med barn och det här med samhället och allting. Så addera då att det inte är ditt biologiska barn.
Nej.
Och så ska du ha de tankarna som kommer varje gång du blir arg.
Ja.
Så tänker du så här, undrar om min biologiska förälder skulle behandla mig så här.
Nej.
Du vet de här ungdomskänslorna.
Ja.
Du bara känner att allt är, nu skiter jag där. Mina föräldrar hatar mig, bla bla bla. Och sen lägger jag in en tanke att det här är inte mina riktiga föräldrar. Och få höra det som förälder. Om du är arg på ditt barn och sätter ner foten, nu räcker det, nu får du gå in på ditt rum.
Ja.
Du är inte min riktiga mamma. Eller min...
Ja, men för det säger man då?
Det händer.
Det händer,
Jag har för personen aldrig sagt det, tror jag. Men jag vet ju att det har förekommit mycket. Men där känner jag så här att det är det här som är problemet med att du får adoptera från ett annat land. Du får ett litet barn som då har ett trauma.
Mm.
Hur hanteras det?
Ja.
Har föräldrarna fått någon hjälp?
Fick de hjälp?
Nej.
Får de hjälp idag? För att nu ifrågasätter man ju Adoptivcentrum.
Yes.
Och man ifrågasätter hela den här organisationen kring det här. För att de borde ha vetat bättre. De har fått, de fick, i alla fall i det diskussionen nu. De har fått signaler på att alla barn inte blev, alltså att det blev, var en massa oegentligheter.
Mm.
Så nu är man ju, nu tror jag inte det är speciellt många länder som adopterar bort sina barn, va?
Nej, jag vet inte hur det har gått med den biten, men det jag vet är att det är länder som har förbjudit adoptioner.
Det är så, va?
Som till exempel Nederländerna har ju gått ut och förbjudit det.
Jaha, alltså att ingen i det landet får adoptera?
Att man inte får adoptera från andra länder.
Nej. Men hade inte Korea också bestämt sig för att inte... Alltså,
Korea också.
Sydkorea, de adopterar väl inte bort några fler barn, va?
Nej, precis. Under de här, innan de kan reda ut vad som egentligen har försiggått och hur gör man det bättre, liksom.
Ja.
Och det är där som är oacceptabelt, tycker jag, för Sverige. Nu har ett parti
i Sverige. Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet. De har ju tagit sig mod och de har ju lyssnat på de här gruppen och tagit upp frågan.
Mm.
Jag som personligen tycker, hur kan alla andra partier, alla andra politiker sitta helt tysta?
Mm.
Hur kan ingen reda ut det? Ulf Kristersson är adoptivpappa.
Ja, exakt.
Han kandiderar för att bli statsminister i Sverige.
Mm. Det är fler, tror jag, som adoptivbarn.
Men det är det jag känner till. Som jag tänker att Han om någon borde ju reda ut det här. Vi kan ju inte ha en statsminister i framtiden som har varit med i barnhandel.
Nej.
Alltså, jag känner någonstans måste vi, det här måste redas ut. Det mm. måste gå. Och sen framförallt det viktigaste av allt. Hur gör man i framtiden?
Mm. Och den här frågan är ju väldigt svår. Och en annan svår fråga. I Sverige har vi ju liksom en sån här grej. De biologiska föräldrarna har alltid större rättigheter till sina barn. Så är det till exempel föräldrar som knarkar. Så blir ju barnen på fosterhem.
Mm.
De blir inte bortadopterade.
Nej.
Nej. Så att när föräldrarna får ordning på sina liv så kan de få tillbaka sina barn.
Mm.
Och det här har ju hänt massa saker även där. Mm. Med små barn som plötsligt har haft ett tryggt hem i 4 år och sen...
Mm.
Ja, som den här, jag vet inte vad kommentaren heter, eller flickan som dog. Och sina, så att det här frågan är jättesvår med föräldrar som inte klarar av att vara föräldrar.
Men det jag personligen vill framhålla då, som jag tycker är viktiga poänger i allt det här, det är ju att mycket, nästan allt i en adoption har ju gått till med god vilja.
Exakt.
Det är ju föräldrar som inte, för, på något sätt inte kan få barn eller vill göra en god gärning. För det är så det har pratats. Du blir utredd och du blir... Först kolla om du kan bli en adoptiv förälder. Du har klarat det testet. Du måste känna den här stoltheten. Jag får adoptera ett barn. Får hjälpa ett barn som har det jättetufft.
För då, när dina föräldrar adopterade dig och din syster, då var väl aldrig något prat om att det fanns barn som hade blivit stulna, va? Det har kommit senare.
Nej, det har ju inte pratats om där överhuvudtaget.
Nej. De senaste 10 åren tror jag. Ja,
nej, men det är ju det som är också som jag som är uppväxt. Jag har ju tyckt att adoption är jättevackert, häftigt.
Ja.
Folk bara, är du adopterad? Vad häftigt.
Aha, okay.
Och jag är ju bara, ja, jag är adopterad. Jag blev trans. Alltså de betalade mig, så viktig var jag.
Ja, exakt.
Typ, skämtat bort om det. Men nu när man sitter med facit i hand och man kollar tillbaka, då är det ju väldigt allvarligt. Och det är ju också föräldrar i Chile som har blivit manipulerade av de här nätverken att sälja sina barn för att de ska få det bättre. Och de är av kärlek och kanske har gått på det här.
Ja.
Och sen har de ångrat sig. Men och jag, alltså det syftet med när du adopterar, det ska ju inte vara som barn... Tycker jag, enligt mig, så ska inte barnet kunna bara hitta sina föräldrar lätt. Alltså för det är för att skydda barnen.
Just
om
det
är de här omständigheterna vi pratar om, att det är katastrof.
Mm.
Men när det inte är det, hur kan man ta rätten för en människa att inte få söka sina rötter? Sina, det är alltså, det här är ju strid mot mänskliga rättigheter.
Mm.
Det här är ju alltså ett övergrepp.
Mm. Sebastian, jag har ju såklart gått mer än en halvtimme när jag pratar med dig. Du är en väldigt intressant person att prata med. Jag tycker så här, kan vi inte göra ett program till om ett tag? För att det här är en process som du håller på att gå igenom, eller hur?
Ja.
Och den här är ju inte klar på något sätt.
Nej. Och just nu är jag väldigt, väldigt sårad och mår jättedåligt av allt det här.
Ja.
Jag ser det så mycket medmänniskor. Adoptivföräldrar, folk som med gott hjärta som blir så illa drabbade av det här. Och jag hoppas att det här mediepådraget, att det här tas tag i, att regeringen gör en utredning för att få folk att få upprättelse och lite ro i själen. För många av de här personerna som har adopterats vuxna, eller de här föräldrarna, de håller ju på att gå bort nu, de är ju gamla.
Exakt.
Och så mitt i pandemi och allt som händer runt omkring. Det här är fruktansvärt.
Ja.
Och jag från hela mitt hjärta vill bara se mina vänner och alla de här inblandade få någon form av upprättelse för att kunna gå vidare. Liksom. För det har hänt, gjort det gjort.
Hur mår dina föräldrar i Sverige?
Jag tror att de mår bra och jag har ju en jättebra relation med dem. Det har varit lite stökigt med tanke på min skilsmässa och allting.
Mm.
Eftersom jag har mått väldigt dåligt. Men de har ju stöttat mig och vi har pratat om allting och... Jag har ju ändrat min åsikt om... Jag tyckte ju först att de skulle vara med på det här tåget. Att vi ska reda ut det här.
Mm.
Men sen när jag hör deras historier och förklarar... De är ju oskyldiga.
De gjorde det med, som du säger, med ett gott hjärta.
Ja, de har gjort
De längtade så mycket efter ett barn. Så gjorde allt för att få dig.
De har gjort allting rätt. Sen på det, som du sa, tiderna förändras.
Ja.
På den tiden, då kunde man ju önska ett barn hur det skulle se ut. Mm. Det är ju fruktansvärt.
Mm.
Men det var ju inte något som min mamma eller pappa gjorde för att vara elaka.
Nej.
Men att läsa det som vuxen och sitta och läsa sådana papper, det är ju fruktansvärt.
Och det är väl också, tycker jag, en lärdom att man har så lätt att döma människor i en annan tid med de värderingar som gäller idag. Och det måste man ju någonstans fatta, att på den tiden så tänkte man så här. hade du och jag levt då så hade vi också tänkt så. Ja. Ja, så att liksom lite grann, däremot så kan man göra rätt nu.
Självklart, och det är det jag vill komma fram till. Gör om, gör rätt och undersök om adoption överhuvudtaget ska få förekomma. För det är så mycket som är trasigt och så många som mår dåligt av det här som inte någon kan rå för. Mm. Sen vill jag avsluta med att jag har gjort en bok.
Har du kommit ut med en bok?
Yes, och om min resa. Och det här är ju då 3 år sedan.
Jaha.
Eller jag gjorde ju boken för 1,5 år sedan. Men här är ju då min bok som jag har gjort. Som nu är jag jätterörd. Alltså det blir jättejobbigt. För här var jag så glad och stolt. Och kände att det var så härligt allting.
Och i förra programmet var det samma sak.
Mm. Och nu sitter jag här. Och jag skulle vilja göra en till bok. Mm. Men jag kan inte, för då handlar den om min ex och när vi var nere. Men jag kan inte skriva om det, för jag mår så dåligt över det. Så den här vill jag ge till dig.
Då ska jag läsa den.
Och tack för att jag fick prata om det.
Sebastian, du är en fantastiskt bra person. Och skrivit en bok, vet du vad jag tänkte så här? Den här boken kommer dina barn bli väldigt stolta över. För dina barn vill också höra din historia. De är så små nu, men en vacker dag så har du skrivit en bok. Det är fantastiskt bra.
Ja, och det som gör att jag går upp på morgonen och att jag vill vara... Jag ska bli världens bästa pappa.
Ja.
Och det är det jag varje dag går upp och känner. De ska vara stolta över sin pappa.
Ja.
Och jag älskar dem så oerhört mycket. Och vara borta från dem varannan vecka, det är helt fruktansvärt.
Jag förstår det.
Och jag fattar inte... Hur folk klarar det. Och det är så vanligt med skilsmässor. Alla bara, det är ju jättebra. Du får din egen tid. Jag fick inte barn för att vara borta från dem. Jag fick barn för att jag vill vara med dem. Så det här är för mig fruktansvärt.
Ja. Men de kommer ju få en berättelse om sitt ursprung. Och det behöver de ha. 100. På sin resa.
Mm.
Eller hur? Mm. Och du får gärna komma tillbaka sen, Sebastian. För det här kommer ju fortsätta diskuteras i Sverige. För det här är ju en pågående diskussion. Vi får se var det leder någonstans.
Ja, och händer ingenting den här gången, då på något sätt kommer jag försöka börja jobba med sånt här. Alltså jag kommer ta tag i det här, för jag vägrar att låta det här bara falla mellan stolarna. Liksom.
Mm. Tack så mycket Sebastian Nyberg för att du kommit hit och berättade dina fantastiska historier. Det här är alltså det fjärde programmet. Ni kan följa med på din resa faktiskt. De olika personerna som du har berättat om. Kärleken till Tyres, jobbet som kock, hur det var att hitta dina biologiska föräldrar. Och nu när du faktiskt har omvärderat, det är jätteintressant. Du är välkommen tillbaka så får vi följa din resa, Sebastian.
Tack så hemskt mycket. Och boken, om man vill ha boken kan man kontakta mig.
Vad heter boken? Jag lägger ut den här på hemsidan.
Den heter Mannen som sökte svar vart pojken som hittade hem.
Just det. Jag lägger ut en bild på den här boken. Kan man köpa den på Adlibris? Och de här...
Den finns på BOD.
BOD, ja.
Book of Demands. Eller att köpa via mig då.
Ja, men då lägger vi ut det. Mm. Din mejladress och de som vill läsa om det här.
Mm. Ja.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som har fått äran att prata med Sebastian Nyberg heter Ann Sandin Lindgren.